Hur underligt det än låter så hamnar vi i en liten järnvägsstation och en järnvägsperrong i Västerbotten. Där några förvirrade turister har klivit av och står och tittar runt omkring sig och undrar, blev inte det här lite fel? Ibland är det väldigt lite för att saker ska bli, som saknas för att det ska bli rätt i våra liv. Och ibland är det små saker som gör att det blir fel i våra liv. De hade ju faktiskt, de här turisterna, beställt en tågbiljett till Vännäs. Och de hade väl inte gjort uttalet så där vidare väl. Vännäs, som egentligen var Venedig. Och hamnade i Vännäs i Västerbotten. Den ska vara sann, den här berättelsen. De hade uttryckt eller skrivit lite slarvigt. Så det där Vännäs på engelska, som då betyder Venedig, deras längtansmål, blev helt galet på en perrong i Vännäs i Västerbotten. Det var så lite. Om det var uttalet som blev fel när de beställde biljetten eller någonting annat. Eller att de inte kollade upp var de egentligen var på väg. Vi hörde förut om Petrus som steg ur båten för han var på väg till Jesus. Som vågade ta ett steg i tro. Men han nådde inte ända fram. Det var något litet som saknades. De där sista stegen innan han var framme och kunde fullborda sin vandring på vattnet mot Jesus. Vad var det som hindrade honom? Ja, det var ju oron runt omkring. Den oro som du och jag möter i både världen och i vår vardag ibland. Det där som ryckte tag i honom när han såg runt omkring sig. Vågorna som skvalpade omkring och blåsten och det där som tog tag i honom. Han förlorade helt enkelt fotfästet i att våga gå hela vägen fram ett steg till. Det är i de lägena som vi behöver Jesus mer än någonsin. Det är då som när han ser att nej, han nådde inte i sin egen kraft de där sista stegen på vattnet fram till mig. Det är då han griper in, sträcker ut sin hand och tar tag i honom. Varför tvivlade du? Har han gjort så i mitt liv och i ditt liv någon gång? Det där sista stegen som vi inte förmådde i egen kraft, i egen vilja ibland, då vi helt enkelt inte vill, men då han griper tag. I Lukas evangeliet i 18 kapitlet så möter vi en ung, oftast berättar vi om honom som den unge rike mannen, en man som ägde mycket. Han var uppsatt och väl situerad. Och hans vittnesbörd var ju väldigt gott egentligen. För när han kommer till Jesus så säger Jesus så här: du kan budorden. Och så räknar han upp alla de här budorden. Ja, säger mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Tänk vad bra. Han hade fått med sig någonting i sin uppväxt. Han hade hållit allt av det här yttre och det här som han borde göra. Men när du har läst bibelberättelsen i Lukas 18 så var det någonting som band honom. Och det var hans rikedom. Och därmed har jag inte sagt att det är fel att vara rik och fel att ha pengar. Jag har inte sagt det, och det säger inte Bibeln heller. Men det är när man sätter någonting före Gud som det blir fel. Han hade ju levt hela sitt liv uppenbarligen väldigt sunt och bra och följt den lära som man levde i där nere. Gick i synagogan och höll de här buden. han visste vägen. Men han hade liksom inte gått all in och överlåtit sitt liv helt och fullt. För ett steg till, som lite grann blev rubriken, det handlar om överlåtelse. Det handlar om att vara så trygg att jag till och med kan överlåta till gudsgemenskapen det som för mig är mest värdefullt. Vad det nu än är i ditt och mitt liv. Han trodde sig vara med helt och fullt, den här unge uppsatte rike unge mannen. Men det fanns mer att få. Och det var just det steget som han var tveksam att ta. Och det är det sammanhanget som Jesus faktiskt säger att det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än en rik att komma in i Guds rike. Helt omöjligt egentligen, när man sätter något annat före Gud. Men så säger han också, det som är omöjligt för människor, vad är det? Jo, det är möjligt för Gud. Så det är helt enkelt Guds nåd vi lite grann lever på när det gäller att ta ett steg till. Att våga. Och går vi till en annan välkänd herre i vår bibel så är det ju Paulus. Hur var hans uppväxt? Jag vill läsa egentligen hans vittnesbörd i Apostlagärningarnas 22 kapitel. Där står han och berättar egentligen hela sin levnadshistoria. Han säger bland annat så här. Jag är själv jude, född i Tarsos i Kilikien och uppfostrad här i stan. Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fädernärvda lag. Jag har kämpat för Guds sak lika ivrigt som ni alla gör idag. Jag har varit dödsfiende till vägen och tagit fast både kvinnor och män och satt dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela rådet intyga, för det var av dem som jag fick med mig brev till våra bröder i Damaskus och reste dit för att också fängsla folk och föra dem till Jerusalem. Ja, vad var det här för vittnesbörd? Det låter ju nästan som en som har gått till söndagsskolan och tappade Gud på vägen genom livet. För sådana finns det ganska gott om runt om i vårt land, i vår omgivning. Han hade suttit faktiskt vid en av de mest lärda på den tiden, det var Gamaliel. Han har suttit vid hans fötter och blivit uppfostrad och lärd i den heliga skriften som då var Gamla testamentet. Han kunde allt, all kunskap. Så det var liksom bara vägen öppen att ta ett steg till. Och så var han framme i tron, den levande tron på Gud själv. Och den gemenskap som sen ledde kunde leda till Kristus och överlåtelse till frälsning. Han liksom hade allting planlagt. Med sig från grunden. Men han använde sin kunskap fel. Han fick uppdrag att förfölja de kristna. Han använde kunskapen om de kristna och Bibelns ord för att förfölja dem. Se till att näsla sig in och fängsla dem och föra dem till Jerusalem. För de skulle straffas för de hade blivit kristna. Någonting gick fel. Han hade all kunskap. Och jag brukar säga, det hjälper inte om du är teolog. Om du inte har gjort upplevelsen som Paulus gjorde i Apostlagärningarna 9. På vägen till Damaskus. För vad hände där? Jo, det var där han fick det personliga mötet med Jesus. Och det är skillnad att ha kunskap i ordet än att ha ordet levande. Det är skillnad att höra talas om Jesus och veta om Jesus och att lära känna honom och leva med honom. Det var det han fick göra där på Damaskusvägen. Han fick ta ett steg till i tro. Och så fick han allt det andra med sig på köpet. All hans kunskap. Det var det han använde när han reser runt i Medelhavsområdet, startar nya församlingar. Han visste hur psalmerna gick, så att säga, på de orter som han kom. Han kunde borde gå till kunskapen som ju var väldigt viktig för, mycket av, för många av grekerna. Han kunde använda sin kunskap. Ja, jag kan det där också. Och så öppnade vägar för honom. Plötsligt det han hade med sig och som han liksom använde fel. När han tog ett steg i rätt riktning och mötte Jesus personligt. Då öppnade sig hela Medelhavet. Hela evangeliet, hela missionskallelsen öppnade sig för honom. Och därför stod han ju ändå också inför kejsar, eller konung Agrippa i Apostlagärningarna 26. De tog tag i honom, låste in honom för att evangeliet blev för starkt. Det växte för mycket. Då blev romarna rädda och så grep de honom. Men till och med där inför konung Agrippa så stod han fast vid sitt vittnesbörd. Och hade en stark påverkan på den här kungen. Och han säger så här i vers 28 i kapitel 26. Det går fort för dig att få mig till kristen, säger konung Agrippa. Hela hans liv plötsligt, Paulus liv, blev det ett vittnesbörd som satte prägel till och med på kungen. Som skulle skicka honom till Rom för att dömas. Det som skiljer är att vi hör aldrig någonting mer om konung Agrippas bekännelse och överlåtelse. Det är lätt att säga någonting. Ja, det låter bra det där. Ja, ni gör så mycket gott i Frälsningsarmén. Ni är välvilligt inställda till alla och är öppna mot människor och tar emot dem och hjälper dem. Men det handlar ju om en tro som ligger bakom. Precis det som du antydde här när det gäller er matleveranserna i veckan. Det ligger ju en tro bakom. Det handlar ju om att komma närmare Kristus i det vi gör och i vårt vittnesbörd. Har ni något nätverk här i huset för datorerna och wifi? Ni har någonting. Och då är frågan, hur långt ifrån den här huset kan jag gå ändå och ha kontakt med wifi? Inte långt, säger en del. Nej. Hörrni, den där frågan får jag ställa när det gäller Gud. Hur långt, för en del ställer den frågan nämligen, hur långt från Gud kan jag leva mitt liv utan att förlora kontakten? En del strävar efter det där att ja, men jag vill ändå göra det. Jag vill inte lämna det. Men varför inte få nära nätkontakt? Varför inte få så bäst, så bra kontakt som möjligt? Och istället ta ett steg i rätt riktning. Mot wifi och routern, var den nu sitter eller vad det nu är för någonting. Mot Kristus själv. Vi har många i vårt samhälle idag som egentligen behöver Kristus, men som lever ytterkant istället för att gå närmare där kraften finns. Förstår du bilden? Ja, du har lyckats med något åtminstone idag. Förstår du bilden att komma honom så nära som möjligt istället för att så långt borta och ändå vara bevarad? Gud och Jesus, han flyttar aldrig på sig. Han står fast. Det är alltid någonting tryggt. Det är alltid någonting som vi kan återkomma till. Han finns där. Jesus öppnar möjligheterna för oss alla till ett steg till närmare honom. Men får jag vända på det? Jag vill gärna göra det innan jag slutar predikan. Jag vill vända på det också. Det handlar inte bara om att ta ett steg framåt. För en del människor kan det innebära att gå ett steg tillbaka till det man har levt i. Ja, vad säger han nu? Ska jag säga emot mig nu i predikanen här? Nej, det beror ju på vilken människa man är. Om du tänker på Petrus, som var den store förkunnaren nästan, eller en av dem som hade svårast att hålla tyst av lärjungarna, om man säger så. Han stod alltid längst fram, alltid lätt för att prata, alltid lätt att dela vittnesbördet. Det var också han som en dag förnekade Jesus. liksom det gick åt skogen för honom. 3 gånger till och med. Men så vet vi vad som hände strax senare när han möter Jesus och får 3 gånger ge kärleksförklaringen. Älskar du mig? Ja, du vet, jag har dig kär. 3 gånger. De här 3 gångerna liksom tog ut varandra. Han fick ta ett steg tillbaka. Det är nåd. Så ett steg till för en del människor är faktiskt att gå tillbaka i det som du har levt i och där det flödade i ditt liv med Jesus. Jag tror att för oss alla, om vi ska vara ärliga, och det kan vi vara någon gång, så går ibland det kristna livet lite grann så här. Det går inte spikrapt bara uppåt. Är det någon som har lyckats med det så kan vi väl prata om det vi fikat efteråt. Men det är inte så lätt, va? För vi lever i en värld som vi rycks tag i åt olika håll. Men ibland behöver vi gå ett steg tillbaka till det Gud en gång tänkte för oss. För att det är då, och då går jag till 1 Korinthierbrevet 12. Då kommer vi till kåren, församlingen, där det faktiskt står så här. Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Och med det vill Gud idag säga att en del av oss behöver ta ett steg till för att komma in i funktion i gemenskapen här. Att ta ansvar helt enkelt på ren svenska. Att våga, att överlåta sig för att vinna andra människor. Att överlåta sig till evangeliet och för att kunna vittna och leda andra människor till tro. En församling, en kår. Ja, för vi kan ju alla latin som sitter här. Kår kommer från ordet corpus som betyder kropp. Och det är det står i Bibeln. Kristi kropp, Kristi corpus, Kristi kår, Visbykåren på Frälsningsarmén. Den ska fungera. Och varje enskild del behöver liksom höra ihop och behöver stå tillsammans. Ja, Gud visste det där, att det inte alltid var lätt att ta steget, ett extra steg framåt. Men det är det som jag ville att du och jag skulle kunna fundera på här i avslutningen av vår gudstjänst. Vad innebär det här för oss att ta ett steg till? Det är väldigt personligt, så jag kan inte peka ut någonting rent allmänt. För mig är det någonting, för någon av oss andra är det andra saker att våga ta. För jag tror att det är ibland rädslan som binder oss. Det är inte att vi inte vill komma närmare Gud. Det är inte det att vi inte vill komma in i hans plan ännu så mycket mer. Utan det är ibland rädslan. Vågar jag? Har jag tid? Vad tycker de andra? Ja, ni förstår mig. Det är så mänskligt i det här. För vi är människor, älskade av Gud. Och det är också Gud som ska ha all ära för det som sker. Så när jag nu uppmuntrar dig att fundera över och be över, vad innebär det här steget i mitt liv? Så ska allt vad vi gör vara en lovsång till Gud. Och det tänkte jag få sjunga om just nu.
Ingen har en sådan makt, ingen kan förstå oss så, vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud, når vår tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud, och man har försökt att lägga fram bevis. Men en Gud som vi tror på, han har visat vem han är genom allt det som han gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. så vårdar sina barn, att han sände ende sonen till vår jord, för att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever, hans löften tror vi på. Till vår Gud vill vi be att vara nära.